Jag var här för 4 veckor sedan ungefär. Och då berättade jag om min resa som jag har gjort inom nyandlighetens område. Jag gjorde en, kan man säga, en ganska djup dykning i det hela. Men jag hann testa väldigt många metoder. Och en av dem som jag levde med under 10 år, det var något som heter TM, transcendental meditation. Så nu kommer ni inte att få den delen av berättelsen som kan ibland vara viktig för att också se att människor faktiskt hamnar i klorna på någonting annat som kan vara svårt att urskilja. Men jag har gjort den resan. Idag är jag tacksam för att Gud har skilt ljuset från mörkret. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det finns så mycket att vara tacksam för när det gäller det. Men då börjar jag att tala lite grann om nyandlighet, för tiden är kort och det går fort här. Nyandlighet, New Age, vad är det för någonting egentligen? Som Eva sa här, så har det andliga sökandet har ju ökat enormt de senaste åren. Och jag höll på med detta slutet på 80-talet och under 90-talet så höll jag på med detta. Och det är någonting som vi ser att det bara väller in överallt i skolor, på sjukhusen, i olika sammanhang, på våra träningscenter. Så har vi allt det här idag. Och när det gäller nyandligheten, så säger man så här att vi har levt i en tidsålder som man kallar för fiskarnas tidsålder, som man hänvisar till judendomen och kristendomen, under ungefär 2000 år sedan Jesus föddes. Nu har vi gått in i något som man kallar för vattumannens tidsålder. Och den här tiden säger sig handla mycket om känslor, upplevelser, andlighet av olika slag, där du själv väljer vilken form som du är intresserad av. Och framförallt att hitta sig själv, hitta ljuset i sig själv, hitta det gudomliga i dig själv. Och det ska visa sig när jag förklarar lite mer om vad nyandlighet är, varför det här är så starkt inom nyandlighet. Det här är ju en blandning av olika religioner och filosofier. Här kom det. Heja Sven! Han har kopplat där borta. Och det är ett nätverk som verkar väldigt informellt och som knyter ihop olika nyandliga och även okulta rörelser och även metoder. Och som jag sa, det kan vara att träna yoga till exempel. Det kan man göra på Friskis och Svettis idag. Det kan vara energimassage som också är väldigt vanligt på våra arbetsplatser. Och alternativa metoder som vi finner inom sjukvård idag. Utbudet på tv har ökat. Det är väldigt ofta det är såna här program på tv. Och vi vet att också att det kryper ner i åldrarna till barnen som idag har dataspel, barnprogram, barnböcker och annat. Där mycket av det här okulta också finns och smyger sig in. Rötterna till det här, det finner vi i 1800-talet. Det har ju alltid funnits såna här olika rörelser som till exempel gnosticism och annat som fanns långt tidigare. Men vid den här tiden så bildades någonting som kallades för teosofi. Och det är en rörelse som ville också binda samman de här andliga traditionerna och uttryckssätten som redan då fanns. Teo, det betyder Gud på grekiska, och sofi betyder vishet. Och man pratar om att det finns en gemensam, hemlig, esoterisk kunskap som gäller för alla religioner. Att när man går djupast ner i detta och dyker in i det, så finner du samma slags kunskap i alla religioner. Det är vad det sägs inom teosofin. Och en kvinna som heter Helena Blavatsky var den som startade upp det hela och bildade ett samfund som heter Teosofiska samfundet 1875. Efter henne så kom det en lärjunge. Hon heter Alice Bailey. Och hon har skrivit en hel del böcker och säger själv att de här böckerna har tillkommit genom att en andemakt har kommit över henne. Och hon har haft sån här automatisk skrift när hon har skrivit de här. Och så finns det lite mer som talar om vad det här innebar. Hon startade en organisation och organisationen fick ett namn som heter Lucifer's Trust.
som man sedan bytte till Lucy's Trust, för att det blev lite för avslöjande kan man ju säga, eftersom Lucifer är namnet på djävulen. Sen har det fortsatt på olika sätt. Jag tänker på C.G. Jung. Han ser på det omedvetna som och okulta fenomen. Och naturligtvis så är det attraktivt också för en som söker inom nyandlighet. För man längtar efter att finna svar, bland annat genom religioner, genom myter och sagor. Och också det här med att det finns någonting som är omedvetet och som är kollektivt, som alla människor kan kopplas till. Det är också intressant för en som söker inom nyandlighetens område. På 1960-talet så växte alternativrörelsen, och det var då som man började kalla det här för New Age. Och mycket utav basen och grunden i detta är ju de österländska religionerna. När Eva sa förut att det här finns nästan överallt i våra sammanhang, så är det så här att det finns också en medveten plan för att sprida det här. Och man kallar det här kanske för bara planen eller för konspirationen i Vattumannens tecken. Och det man önskar är att man så småningom ska nå, det här är djupa grejer alltså, att man ska nå en politisk, ekonomisk och religiös världsåskådning med en enda religion och en enda politisk och andlig ledare. Och där jag kan undra vem det är som kommer att tillbedjas som Gud. Så det finns alltså en medveten plan. Och det finns människor i Indien som är seriöst utövare utav bland annat yoga, som är tillbedjansformen inom hinduismen, som undrar varför vi går in i de här områdena och använder deras former av tillbedjan. Och det finns också de som vill att det här ska föras fram, eftersom det finns en plan som verkar på det sättet. Så det är lite oroväckande att det är så starkt tryck på detta. Buddhismen har ju också blivit en väldigt populär, kan man säga, religion i västerlandet. Och vi har Dalai Lama, han gör många resor runt i världen och talar om sitt fredsbudskap. Jag såg att han var i USA när jag läste GP igår tillsammans med president Obama. Och buddhismen har ju lite olika riktningar som är mer eller mindre stränga i hur man lever ut de här. Och där finns metoderna meditation och yoga. Och buddhismen handlar egentligen om hur man till slut ska slippa leva om i det här eviga kretsloppet, för att till slut faktiskt utsläckas och då nå befrielsen ifrån det här eviga kretsloppet och uppgå i intet eller i nirvana. Och jag tänker själv när jag hör detta att om det är detta som är meningen med livet, att jag ska uppgå i intet till slut, att det inte var någon mening egentligen med mitt liv, att mina begär och allt det här skulle utsläckas, att det var målet för min livsvandring här, så är det en religion som egentligen går långt ifrån den Gud som såg oss, som skapade jorden och som älskar oss. Och det tycker jag är också, när man tittar lite djupare in i buddhismen, så kan det också få oss att tänka till vad den här religionen innehåller. Hinduismen, jag har gjort en del resor till Indien, och det gjorde jag som nyandligt sökande i lite yngre år. Och jag berättade förra gången om den resan och också att jag var hos en guru i Indien. Hinduismen, den var bara en del utav mitt sökande. Jag blandade ju ihop det här som en nyandligt sökande kan göra. Men hinduismen har hur många gudar som helst och ger också valmöjligheter till vilken gud du behöver tillbe just den här dagen, beroende på vilka behov du har. Jag har sett det lite närmare som jag har gjort flera resor efteråt och fått vara lite grann i Indien. Och hinduismen handlar också om att till slut så ska vi uppgå i Brahman, i världssjälen, eller i det som kallas för livskraften i kosmos. Den kraft som ska genomströmma allting. Du kan komma dit också då genom meditation eller att praktisera yoga. Hinduismen talar om någonting som heter panteism, och det är läran om att Gud är inneboende i världen och genomsyrar allting, till och med stenarna. Vi vet ju att Gud har skapat allting. Det kan jag verkligen hålla med om. Men jag tror att det är jag själv som väljer om han tar sin boning i mig med sin heliga ande när jag bekänner mig till honom som Herre och Frälsare. I hinduismen så finns också reinkarnationen, och det är att du återföds gång på gång, och där får du också återupprepa dina liv beroende på hur du har levt tidigare liv och beroende på vilket karma du har. Karma är alltså det som du får under den tiden som du arbetar dig igenom livet. Och gör du goda gärningar så kan det vara så att du kan slippa att leva om ditt liv så småningom. Men annars har du en ganska lång kamp att gå i de här olika livsformerna där du kan födas igen. Kanske inte som en människa utan som någonting annat. Och jag tänker själv som trodde på reinkarnationen tidigare i mitt liv att det var en väldig kamp, en väldig prestation. För att för mig handlade det om att mediterar jag bara så här mycket och uppnår ett visst tillstånd av högre medvetande så kommer jag till slut att slippa leva om det här livet. Och jag hade inte ens tänkt djupare i vad detta innebar. För det, jag hade inte kommit så långt i mina tankar, i tro eller i kristendom ens. För det hade jag inte tidigare varit så nära. Men det är en kamp att man ska tänka att man behöver leva om sina liv och är skyldig till hur nästa liv blir. Men New Age, det är en slags tro och en slags religion kan man säga som man skapar själv. Man är ju i tro, människan vill tro, man vill finna tro. Det finns så många sånger som pratar om just detta. Men den här tron är som sagt uppblandad på olika sätt. Man har inte så många trosbekännelser, däremot så kan man ju upphöja en guru som vi gjorde genom att sjunga lovsånger och bhajans, som det hette på sanskrit, för den här gurun. Det finns inte heller specifika krav på att precis så här måste du tro för att vara en anhängare. Det finns naturligtvis vissa specifika kretsar där man är lite mera inne på att så här ska du göra, så här ska du tillbe. Och då börjar man kanske komma lite närmare sektens område också. Och det närmade jag mig lite, men tack Jesus, jag slapp att gå in i det hela och fick stå utanför. Man har inte kyrkoliknande organisationer som man blir medlem i, och man har inte oftast gemensamt gudstjänstliv, men man kan ha det som jag har varit när det gäller att tillbe en guru. Det som händer är ju att man binder ändå människor till sig genom sökandet efter mer och mer, och efter också att man vill tillhöra ett sällskap eller ett gäng. Man vill ju ändå finnas med där. Vi är ju också längtande efter det. Och jag kan tänka så här att för min del så var det väldigt starkt en drog. Det skulle lika gärna kunna ha varit narkotika egentligen. Men för mig var detta sökandet någonting som jag måste ha varenda dag. Och det ökade hela tiden också. Ungefär precis som en drog kan man säga. Vi vet också att The Beatles, de gjorde ju en del resor till Indien. De var intresserade av TM, transcendental meditation, och de utövade det och hade en guru som heter Maharishi Yogi. Vi märker det på musiken när vi lyssnar på Beatles att den förändras, och man hör bland annat det här indiska instrumentet sitar i musiken. George Harrison är väl den som kanske har gått djupast in i den vägen. Men det är också det här igen som jag sa förut, att man väljer själv vad man vill tro på. Och gärna så avvisar man också det som måste bevisas. Det här subjektiva, intuitionen, känslan, det kan vara ett lika bra sätt att finna sanningen. Upplevelsen är det som är viktigast. Är det sant för mig, då är det också rätt för mig. Så var det jag ofta resonerade själv också. Det här måste vara jätterätt och bra. Jag upplever det så. Man pratar ju om det här med en världssjäl eller livskraft som binder människan samman med kosmos. Där Gud finns inom oss i form av den kraften. Och där vi ska finna Gud genom utövandet av bland annat meditationer och yoga. Och då tänker man så här, att om den här kraften då finns i varje människa, så ser man också det som att varje människa är god. Och det är därför man kan hitta den här goda kraften, man kan söka det gudomliga och goda inom sig. Det finns också mörka sidor som man kan, man kan benämna det, men det ska hela tiden, man tänker att man ska balansera upp det mot det goda. Man talar inte om synd i New Age. Utan det är igen de här olika metoderna som man ska sträva efter att bryta ner viljan, känslorna och även det sinnliga för att uppnå en högre inre tomhet. Jag kan tänka så här, att när det gäller just det här begreppet synd, så var det även för mig någonting som var väldigt svårt att bekänna sig till när jag gick till kyrkan och jag tror det var någon form av trosbekännelse som lästes, jag fattig syndig människa. Jag hade väldigt svårt för att överhuvudtaget befatta mig med en sådan. För synd, det tyckte jag bara var helt överdrivet. Varför skulle jag som människa bära på synd? Och jag tänker också att just det här med att när man har metoder där man till exempel ska låta tankarna bara försvinna, låta allting gå upp på nuet, släpp tanken. Så tänker jag att det är inte så där jätteenkelt för människor. Jag pratar med människor som har prövat metoder och som säger att ångesten finns där och den återkommer ändå. Och ibland så tänker jag att det kan vara så att det kanske är just att vi behöver också berätta för människor om att det finns en befrielse att få. Bland annat genom att erkänna sin synd. För mig var det så när jag gick till kyrkan slutligen att jag kände inom mig att jag var kolsvart. Det var min upplevelse. Och att jag faktiskt hade, fast jag såg inte det då, att det var synd det handlade om i mitt liv. Att jag behövde befrielse, att jag behövde bekänna det här. Det blev vägen till frihet för mig när jag tog emot Jesus. Så jag tänker att det också är en farlig väg att man arbetar så mycket med metoder och så ska man hoppa över det som man egentligen behöver ta tag i. Men eftersom synd inte finns inom nyandligheten så talar man inte heller om det. Vem är Jesus för nyandligheten? Det finns ett intresse för Jesus som en av många lärare eller mästare. Men han är den lärare som ska upplysa människan, inte om att hon behöver komma till honom och lägga av sig sin skuld och sin skam, utan att han ska upplysa henne om hennes mentala och andliga möjligheter. Oftast benämner man Jesus Kristus. Och jag själv minns inte att jag talade om Jesus. Det var mycket svårt för mig att säga det namnet. Man pratar också om Kristus energier. Man väntar också inom New Age, inom alltså den här mer tydliga, de som har gått djupare inom nyandlighet, så väntar man också på en Kristusgestalt som man ibland kallar för Maitreya. Och man arbetar för att påskynda hans ankomst. Och det gör man bland annat genom att samla människor till massmeditationer och att man sprider olika böner och åkallar. När man mediterar, i alla fall den meditationen som jag höll på med som heter transcendental meditation, då får man ett mantra. Och det mantrat upprepar man under meditationsstunden som oftast är morgon och kväll, ungefär 20 minuter till en halvtimme då. Och det mantrat har också en åkallan i sig. Det är en åkallan efter en hinduisk gud. Och man kan tänka vad som händer när man sitter i meditation och upprepar det mantrat som gör att man ska gå bortom tanken. Det är att det här gör att man släpper in någonting som man inte har något skydd för egentligen. Och jag hade ingen aning om. Jag var en av de väldigt oskyldiga som jag var speciellt. Jag var inte andligt intresserad när jag började med TM. Jag var en enkel människa som spelade jazz i ett storband. och jobbade på länsförsäkringar. Så det fanns inget sånt intresse i mig. Men det drog mig in mer och mer, som jag sa tidigare. Så jag höll ju på med en åkallan in där i mitt eget liv. För att jag skulle må bättre, bli lugnare, bli harmoniskare. Men också så småningom så drog jag in i att jag också sökte ett högre medvetande. Och att jag var en av dem som gick lite längre, kan jag säga. Det var inte längre så oskyldigt. Men när vi möter Jesus i den kristna tron så är han verkligen en stötesten. För han uppenbarar för oss synd och vägen till förlåtelse, försoning och befrielse från skuld och skam när vi väljer att följa honom. För mig var Jesus svår. Jag kunde pröva de här andra metoderna för att det var lättare för mig att välja att testa lite här, testa lite där och uppleva saker än att bekänna mig till en enda herre. Jesus säger i Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så att finna rätt Jesus, det gör hela skillnaden. Nu har jag gett bara en, alltså jag kände så här, tiden är så kort så jag har gett en liten introduktion i vad nyandligheten, vad som ligger bakom den. Och jag tänker att vi ska gå in och prata lite grann om metoder. Det finns mycket bra litteratur att läsa. Jag lyssnade på Gertrud Storsjö igår som talade om Buddha eller Kristus. Hon har skrivit en bok som är där nere som jag hade mycket glädje av när jag var i Indien förra året i Nordindien och mötte mycket av den tibetansk-buddhistiska religionen där. I form av bland annat munkar och tempel och annat som pågick där. Så det finns så mycket mer ni kan göra för att ta reda på om ni är intresserade av att få lite mer kunskap. För den kunskapen kan vara väldigt bra att ha när ni möter människor. För oftast det som hindrar oss från att säga någonting. Nu menar jag att vi ska ha respekt. Det vill jag verkligen lägga till här. Man respekterar människor. För det här är ärliga sökare. Många som är på väg. Och det handlar inte om att slå någon bibel i huvudet på någon. Men det handlar om att lyssna till någon och be den helige ande att öppna för ett möte, ett samtal. Och jag tänker att ju mer vi ändå vet om saker, ju mindre, vad ska vi säga, jobbigt kan det bli på det sättet att jag behöver inte hävda någonting. Utan det kan finnas en möjlighet, ett ögonblick när det här kan bli möjligt att börja samtala om att det finns en annan väg också. Så jag vill gärna lägga till det, för jag tycker det är så viktigt. Eftersom så många människor idag vill finna tro, som jag sa i början. Man vill finna någonting som håller i den här världen. Och när jag ändå säger det så vill jag också säga att jag läste om en skådespelare som hade funnit Gud. Och han sa just de här orden som att när kyrkan blir för slätstruken och när man känner att det inte spelar så det är jättestor roll vad det är för val jag gör. Då kan jag lika gärna gå därifrån, för då håller inte det heller. Och jag skulle vilja uppmuntra oss med det faktiskt, för jag var en som kände samma sak. Att om jag inte får veta vad det är som gäller nu, då vet inte jag om detta håller heller. Och då vet inte jag vad som hade hänt i mitt liv. För jag hade gått och lämnat, för jag hade blivit väldigt besviken egentligen på livet. Och att det faktiskt är viktigt att möta människor som har ett varmt hjärta för Jesus. Och som kan möta människor där de befinner sig i sitt sökande. Jag vill verkligen säga det. Ja, det är så här att nu pratar jag på ifall ni undrar. Och sen är det ju fika efter. Och då kommer vi ha frågestund där. Så vi får göra på det sättet nu att jag pratar på och så får vi ställa frågor. Lite senare när vi kommer in i kafferummet där. Alternativmedicin tänker jag på. Många gånger så bakar man in i alternativmedicin också New Age-tankar. Och det finns oftast andliga system också i alternativmediciner. Hur är människan uppbyggd när man tänker på hur alternativmedicinen tänker. Synen på människan ifrån det österländska systemet av tankar är ju som ni förstår väldigt olika om vi tittar på religion bland annat. Och där säger man att människan är en varelse som har alltså energi, en energivarelse. Och att människan har olika energifält runt om sig. Och det har ni kanske hört talas om, något som heter aura. Jag har själv varit och fotograferat mig och sett massa olika färger och grejer när jag har varit på sådana mässor och tänkt att ja, men nu är jag på det humöret, eller nu är det detta som händer. Men man talar om energifält som har 7 olika fält och också 7 olika färger. Och varje fält och varje färg, de kopplas ihop med 7 olika chakran som det heter. Eller man kan också säga energihjul i kroppen. Och det börjar nerifrån sätet och upp till hjässan, de här 7 chakrarna då. De är också sammankopplade i energikanalen från svanskotan till hjässan, som jag sa. Och de här chakras är tänkt att de ska rotera i en slags jämn takt. Till varje par utav chakran så hör det ett hinduiskt gudapar. En manlig och en kvinnlig. Och upplever jag då ohälsa på något område så beror det på obalans eller störning i chakras eller i auran. Och man kan lösa de här blockeringarna genom någon metod. Som kan vara yoga, meditation eller någonting annat. På det sättet så ska man kunna få lösa upp de här energiblockagen som kan finnas. Så grunden för hälsa är alltså att man har ett flöde av livsenergi i kroppen som kan blockeras på olika sätt. Och 7 stycken chakran eller energihjul som finns i kroppen. Och så tänker man att vi har den helande kunskapen inom oss själva och därmed så kan vi också hela oss själva. När det gäller behandlingsmetoder så har vi ju så mycket. Så jag vet inte riktigt var jag ska börja här. Men vet ni vad jag ska göra? För att ni ska få lite annan röst här så tänker jag be Åke komma fram och berätta lite grann om qigong. Han har varit utövare av qigong innan han blev en kristen. Och det känns jättegött att du är här idag. Så kan du få säga någonting om qigong?
Det blir inte så förberett, men jag hoppas det går bra ändå.
Jag har lite grann där om du vill.
Ja, just det, precis. För jag har då hållit på att träna qigong säkert 10 år ungefär. Jag kom in på det på min gamla arbetsplats där det här erbjuds liksom som ett friskvårdsprojekt. Och så började jag träna och gick lite olika kurser och tränade mer och mer och tyckte väl att det var intressant. Hörs det bra? Lite närmare. Jag är så lång här, den här micken är så kort. Ja. I alla fall, och då höll jag på att träna i den här qigongskolan och gick på många kurser och blev mer och mer engagerad i det här och la mycket tid på det och kände att det här måste ju vara sanningen på något vis. Och allt byggde på att din egna prestation, och ju mer du tränar desto mer resultat kan du uppnå då. Och då pratar man också om energiblockeringar i kroppen, och man pratar om qi som är den här universella energin som finns i hela universum som man då tillskansar sig när man tränar qigong. Och man kan ju säga att det liknar tai chi lite grann, långsamma rörelser man gör och gärna i grupp för en bra lärare. Då kan man få mycket effekt. Ungefär så var tanken då. Och jag tränade mer och mer och kunde aldrig någonsin tänka mig att man skulle liksom sluta träna, utan det kändes som att den här qigongskolan jag tränade, den var bra och den här läraren hade stor kunskap och man skulle liksom följa det och träna och då komma vidare hela tiden på något vis. Va? Men sen plötsligt för slutet på 2009 så satt jag och surfade lite på nätet, bara på lite blandad strösurfning. Och sen hamnade jag på en kristen hemsida av en tillfällighet. Och då började jag läsa lite där. Jag tyckte, så plötsligt fick jag från ingenstans ett sånt här intresse. Då. Jag ville se vad var det här för en person som skrev om sin kristna tro och så vidare. Jag tyckte det var så konstigt för att jag visste ingenting om kristna själv. Jag har ingen kristen bakgrund eller några kristna vänner eller någon relation till kristna alls. Utan jag bara fick den här tanken och intresset liksom om kristen tro från ingenstans. Och han hade mycket olika mycket sidor om kristen tro och Bibelns trovärdighet och vad kristen tro står för. Och så, här. Så jag började läsa mer och mer och tyckte att det var intressant då, samtidigt som det kolliderade lite med min världsbild, att det där kan man ju liksom inte hålla på med. Och sen kände jag till slut att jag ville liksom sluta med den här qigong-träningen som jag hade hållit på med i 10 år. Och jag tyckte inte det var liksom någonting jag ville hålla på med längre. Bara den känslan fick jag i kroppen. Så att jag gjorde det. Och sen försökte jag hitta mer sund kristen information och några olika hemsidor. Och sen till slut så vågade jag faktiskt gå hit till den här församlingen som första kyrka och besöka då. Det var riktigt nervöst. Jag kommer ihåg, jag stod och kikade från liksom andra sidan vägen var vilka det var som skulle gå in då här och liksom så där på den nivån. Men till slut så vågade jag mig fram och det gick ju bra. Så på den vägen är det, och det är en liten livshistoria. Så, ja, har vi några frågor på det? Ska jag ta något mer eller var det bra?
Ja, men det är om du skulle vilja säga någonting om vad det är för någonting du gör egentligen. Mm. Vad det var du skulle uppnå.
Qigong då är det ju att man har ju då qi som flödar i kroppen i olika kanaler. Och sjukdomar då, det skrivs som att då har du en blockering av ditt qi-flöde på den delen i kroppen. Va? Och tränar du qigong, då får du liksom mer och mer av den här universella energin qi. Och till slut kan du då få att en blockering kan liksom, du kan få ett genombrott och sen få ett helande av den här sjukdomen eller vad det kan vara för problematik då. Och det händer ju sådana saker på de här kurserna, så att på något sätt finns det ju någonting bakom allting då. Och det var ju väldigt kort sammanfattat om qigong, och det är ju en mångtusenårig träning som finns inom olika typer av qigongskolor och sådär. Så det där är ju gammalt och det har kommit till Sverige någon gång kanske på 80-talet. Och nu är det ju väldigt populärt, kanske inte lika populärt som yoga, men ändå finns ju qigong och gärna medicinsk qigong som man träffar på många ställen och inom sjukvården och sådär. Och även inom en del kyrkor har jag sett erbjuds qigong, och så finns det olika mixar av qigong och yoga och där man sätter kristna förtecken. Och själv är jag väldigt försiktig mot sånt och vill vara väldigt noga med att det ska vara ett sunt sammanhang man är med i. Så det kan jag väl rekommendera alla. Mm. Var det en fråga? Absolut. Nej, jag kände väl, jag kanske inte upplevde så mycket som andra gjorde på de här qigong-kurserna och det man gick och tränade, va? Men ändå liksom, så när, jag vet inte, den här, jag vände liksom på en femöring när jag hittade den här kristna hemsidan, så från ingenstans som en blixt liksom kom det här intresset. Jag ville veta mer om kristen tro, jag ville veta mer om liksom sund kristen tro, va? Utan någon slags influens av New Age och så här. Och jag kände det tycks jag hittade några olika början. Jag visste ingenting liksom, jag hade ingen kunskap om kristen tro, men jag kände ändå, jag hittade några hemsidor som hade då fokuset var på att varna för villoläror till exempel, och sen ge tips om bra sund kristen litteratur till exempel. Så att jag började där, jag kom in liksom väldigt direkt på det. Och sen så har man ju en vandring liksom år för år, känner jag för min del framåt då. Men jag kände ju den jag ville sluta med den här qigong-träningen, och det gjorde jag liksom direkt då.
Klarar du det?
Ja, men det gick bra. Ja.
Jag pratar mer med Åke.
Vi kan prata
sen.
På fikat.
Ja, yes. Det är också gott att det finns olika erfarenheter som gör att man kan få en berättelse. Och ofta så liknar de varandra relativt mycket ändå, märker man. Men Jesus är starkare, och jag tänker att en del säger ibland att ja, men du kanske var tvungen att göra den resan. Och då så säger jag så här, att jag skulle inte önska någon att göra den resan, för att den var alldeles för tuff och hård, och jag höll på att ansättas av andliga makter, så att det såg inte bra ut. Så det kan jag inte rekommendera. Men att Gud och Jesus kan verka in i en människas liv trots allt, som man gjorde faktiskt hos Åke som började söka på hemsidor, eller hos mig som bara fick det här att nu rasade, jag måste göra någonting, jag måste gå till kyrkan. Att Gud kan verka in i människors liv är jag övertygad om, men att vi gör olika resor i detta. Men jag skulle inte vilja att vi dras in i onödan i sådant som vi inte behöver ägna våra liv åt. Ja, men jag funderar på det här med vad jag ska ta för något så, till att börja med här. Jag tänker faktiskt på det här med mindfulness som är väldigt vanligt och som många idag talar om. Många får gå på kurser i mindfulness på sina arbetsplatser. Mindfulness, det betyder medveten närvaro. Alltså att leva här och nu, inte leva i framtiden. Man oftast väver man in meditationsövningar i mindfulness. Och många gånger har man också tekniker ifrån zenbuddhismen. Och zen, det betyder att man har enhet med alltet. I och med att rötterna finns i den buddhistiska tanken om det här att du ska också befrias ifrån, som jag sa när det gäller buddhismen, att man ska befrias från begär och tankar och annat, så finns det alltså rötter som kommer ifrån den buddhistiska tron. Och jag tänker också på att det här med att släppa tankar, att låta dem gå, jag vet inte om det är ett bra sätt att leva sitt liv, för ofta så sitter ångesten och känslorna kvar där bakom, för man kanske inte reder upp det som man egentligen bör göra. Och jag tror också att allt detta har inträde just nu har att göra med att vår livsstil är så pressad, så hård, så att det passar så bra att försöka hitta lösningar som kan hjälpa oss i de situationerna. Meningen med mindfulness, det handlar också om att hitta buddhanaturen inom oss. Eller ja, att man kanske ska inse att man redan är en buddha. Men Buddha menar att varje människa måste komma fram till eller inse att man egentligen redan är det. Men just det här med att känslor och sinnesintryck och allt det här, att det egentligen ska förnekas, det har vi ju fått som en gåva ifrån Gud att använda. Vi ska ha känslor, vi ska ha sinnesintryck, vi ska ha vårt förstånd med oss. Och det är jätteviktigt. Och inte att man ska tömma sinnet. För det ska faktiskt vara medvetet. Och vi behöver finna vilan i, som jag ser det, när Jesus kom in i mitt liv så gjorde han det alldeles för enkelt för att det skulle vara ett steg som jag bara kunde ta så där. Och det sa jag till en vän som sa till mig att jag skulle kanske pröva på kristendomen. Jag sa, det är alldeles för enkelt. Så det är jag inte intresserad av. Utan metoderna att försöka nå egen kunskap. Jag pratade om gnosis eller om teosofin som också handlar om vishet från Gud. Att uppnå det här, den här kunskapen. Det var lättare för mig själv att söka den än att gå till en Gud som faktiskt stod med öppna armar. Trots vad jag var och tog emot mig. Jag tänker att man får försöka hitta andra sätt. Och det frågar också människor ofta om. Men vad ska vi göra då? Vad ska vi göra då? Folk frågar hela tiden om vad jag ska göra istället. Och jag tänker att vad gjorde vi innan de här metoderna hade ett sånt starkt intrång i vårt liv? Jag tänker på skogspromenader. Jag tänker på ett berg vid havet. Jag tänker på ett gympapass, ett vanligt gympapass. Eller en löptur eller en promenad. Eller också naturligtvis det vi har, att vi har bönen, att vi får gå till Gud och att vi får ta oss en stund att lyssna till vad Gud vill säga till oss i bönen. Och det finns ingen annan frid, det kan jag ju säga som sökte frid i olika metoder, att jag har aldrig upplevt en sådan frid någonstans som jag har gjort i Jesus. Och det hittar jag inte på, för jag vet hur mitt liv var innan och jag vet hur det har blivit som kristen. Inte utan problem, inte utan lidande, inte utan att det kostar. Men en stillhet och en frid mitt i allt det här som bara finns hos Jesus. Mindfulness, som sagt, det är många gånger att man använder mantran. Och det vanligaste mantrat man använder är Aum. Som är urljudet, egentligen sagt att det är urljudet i universum. Och det är en kombination som är helig för både hinduer och buddhister. Och de här bokstäverna i Aum står för tre olika gudar som är hinduiska gudar. Så det är också någonting att man bör veta, att det finns bakom såna här meditationsmetoder, så finns det alltså någonting som faktiskt går lite djupare. Och det är inte alltid man säger det när man börjar med någonting. För i början så marknadsförs det mer som ett sätt att få frid eller lite lugn och ro, stressreducerande. Jag tänkte på spikmattan eller shaktimattan. Jag kan ju ta upp den. Jag tror inte den är lika kanske framme idag som den var när det var julklappen för året. För det var det ju ett år. Och spikmattan är också ett verktyg från den indiska mysticismen. Och manliga yogis har använt just detta för att de vill lösa sina fysiska, emotionella och mentala blockeringar. Alltså igen är vi inne på det här med energisystemen eller chakran som jag pratade om. Och nu vet jag att man massproducerar den här mattan på olika ställen, och man kanske skulle protestera mot att säga att, för i början så tillverkades de här i Varanasi som är en av de heliga städerna i Indien, och där man också ber in i de här spikarna när man tillverkar den på fabrikerna. Så att det finns alltså ett system som ändå är grovt hinduistiskt, även om det kanske massproduceras. Och på den här så finns det också en sån här symbol på spikmattan, och det är yogans kraftfullaste symbol som heter Sri Yantra. Och den säger sig ska kunna stimulera då båda hjärnhalvorna till att tömma sinnet och uppnå en mer fullkomlig existens om man mediterar på den här mattan. För den är ju också till, man kan också använda den till det. Men det är i alla fall, när man tillverkar den så är det just att man har ritualer och mantran till gudinnan som heter Shakti. Och som också är dödsgudinnan inom hinduismen. Qigong har Åke pratat om, tack för det. Där pratar man ju mer om qi som en livskraft utifrån de österländska filosofierna som det handlar om. Och att man också ska lösa upp spänningar, som Åke sa. Det handlar mycket om att man ser igen kroppen som ett energisystem och att man vill lösa upp spänningarna. Yoga, det är ju väldigt, väldigt vanligt. Och vi har olika former utav yoga. Det är pilates, power yoga, kundalini yoga, hatha yoga med mera. Och yoga betyder förening utav kropp, sinne och själ. Jag har också gått på yoga när jag höll på med det, där jag blandade, när jag gjorde en synkretistisk blandning, trosblandning. Och de här rörelserna som jag gjorde då innebar att jag tillbad också hinduiska gudar. Det pratade vi kanske inte om just när jag gjorde det här. Det är någonting som jag har kommit på senare. Att varje rörelse hade en form av tillbedjan i sig. Och solhälsningen, det är en hyllning och tillbedjan. Det är ju den man oftast börjar med. Till den hinduiska guden Siraya Namaskar. Yogan är inom hinduismen människans väg då till att bli gudomliggjorda. Man kan lägga till ytterligare när det gäller yoga. Nu är jag ju inne på, jag vet ju att väldigt många bara går och säger det här är ju bara rörelser och jag bara testar lite granna. För jag tycker de här rörelserna känns bra för mig. Men det finns ju också fortsättning på yoga där man tar in andningstekniker och annat. För att man ska tumma sinnet och få chakran renade på det sättet och balanserade så att den här livsenergin kan flöda fritt mellan chakrarna. Så att det finns alltså en djup religion i yogan också. Och jag har funderat på detta. Kan man se yoga som bara rörelser? Och det säger Malin ja till. Nej, men jag tror att när det gäller yogan, igen, hon skojade, hon sa, suckade bara. När det gäller yogan så är det ändå så förknippat. Och ofta så är det också så att den som leder yogapassen kan ju ha andra kopplingar. De vet om att det finns mer bakom. Även om man kanske inte benämner det alltid, så vet många om att det finns ett andligt system bakom de här yogaövningarna. Och jag tänker också så att eftersom det idag är så att vi lättare, i alla fall det känns som vi lättare blir utbrända, uttröttade, så undrar jag också om vi har så bra försvar. Och när man kanske då går till en läkare och får en remiss till att man ska gå på någonting sånt här som yoga eller qigong till exempel, så är man också väldigt sårbar. Så jag vill också lägga in en varning för det. För jag har själv en period i mitt liv som kristen, och jag hade jobbat som pastor några år. Jag var väldigt slut. Och jag gick in i någonting som jag inte trodde att jag skulle göra. För att jag var inte vaken. Jag hade inte liksom tentaklerna uppe. Jag bara kände att jag måste ha hjälp. Så jag förstår mycket väl den känslan och tanken att en människa kan känna det. Att det här, ja men det här är nog bra för mig. Jag känner det, att det i alla fall hjälper mig under den här tiden. Men jag vill varna för att just det kanske är det mest farliga tillståndet. För då är det inte säkert att vi är lika, vad heter det, uppkopplade att kunna känna igen varningssystemen som kanske ska slås på i sådana tillfällen. Meditation. Jag höll på med något som heter transcendental meditation. Alltså att gå bortom sinnet och tankarna. Medvetandet ska vi ska tummas på det, och vi ska också frigöra, precis som i yogan, så har vi det här med något som man kallar för kundalinikraften, och ni ser att det annonseras också i GP kundaliniyoga. Den här kraften, den är riktigt riktigt farlig. Det är en stark kraft som man också säger genomsyrar universum. Kundalini, det betyder också ormkraft. Och enligt det här systemet av att människan är ett energisystem med chakran, så säger man att den här ormen ligger slingrande och vilande nere vid chakrat längst ner. Och det man önskar, en vit kobra säger man, det man önskar det är att man ska genom meditationen och yogan, att den här ormen ska resa sig längs ryggraden upp genom varje chakra för att till slut nå upp till kronchakrat, och där det man då säger att nu har man nått upplysning. Och den här kundalinikraften, den kallas också för sexkraft eller för livskraft. Det är gudinnan Shakti som avbildas och slingrar sig som orm upp längs ryggraden, och för att förenas med guden Shiva, han som har ormar och grejer i sitt hår. Och det är tanken då att man ska väcka den här kundaliniormen som finns inom oss. Det finns människor som har upplevt det här. Jag tackar Jesus för att jag slapp uppleva just det här. De har upplevt starkt att det händer någonting i ryggraden, att någonting reser sig upp, att det bränner och att det nästan exploderar i ryggraden. En del människor har också fått stora problem psykiskt efter någonting sådant har inträffat. Och man har inte heller kunnat hitta hjälp och mediciner för människor eller kunna diagnostisera det här. Och det är klart att pratar vi inte om att det innehåller religioner och tankesystem som är djupt grundade i någonting annat, och som jag skulle vilja säga är onda andemakter, så vet vi inte heller hur vi ska handskas med de här sakerna om sådana här saker skulle hända. Men man kan få symptom till exempel som ormlika rörelser, skakningar, ryckningar, märkliga ljud- och ljusfenomen, hallucinationer, och smärtfenomen i rygg och upp i nacke och huvud. Och som jag sa, även psykisk ohälsa eller psykos har också hänt. Det är ju när det är riktigt grovt. Men jag tänker att om jag höll på med meditation i ungefär 10 år och satt och gjorde detta morgon och kväll, så skulle det ju inte varit omöjligt att detta skulle kunna ha skett. Jag blev starkt påverkad. Jag upplevde andra medvetande tillstånd. Men jag upplevde ingen kundaliniresning. Och det tackar jag för, som jag sa, att jag slapp den upplevelsen. Det finns inte något som vi kan kalla för kristen yoga. Och jag sa tidigare att rättrogna hinduer och buddhister, de förstår inte hur vi kan använda yoga. Eftersom det är en tillbedjansform inom deras religion. Och så sa jag också så här att det finns en del som vill att det här ska missioneras ut i västvärlden. Och vi som kristna har ju absolut inte någon sån här missionsmetod. För tänk om vi hade det, att människor skulle ha dragits till Jesus. Det har vi inte. Utan att det handlar mer om att du och jag måste välja att följa Jesus. Att bli fyllda av den helige ande. Att formas längs vägen och livet. Att vara ärliga som människor, inte perfekta, men vara ärliga. Och att möta människor där de befinner sig. Idag hade vi gudstjänst i Kortedala kyrkan och det var en kvinna där som inte var troende som satt längst fram. Och hennes ögon började tåras och hon grät och hon var tvungen att springa ut. Och jag tänker att det är den helige ande som berör en människa. Och sen är det upp till oss att möta den här människan, den här kvinnan, och prata och se var hon befinner sig i livet och hennes behov och annat. Klockan börjar närma sig, hon är 7. Vi har ju rört i alla fall lite grann vid bakgrunden till vad nyandlighet är, vad det är för trosystem, vad det är för blandning det hela innehåller, hur vi själva väljer. Vi har rört lite vid olika metoder, vi har rört lite vid att det finns energisystem som man ser det då i våra kroppar som måste helas genom olika metoder. Det är viktigt att vi gör val och jag är så glad över att man börjar prata mer om detta nu inom också kristenheten. För jag vill inte bara säga att det smyger sig in, för det gör det. Utan jag vill också säga att vi börjar också prata mer om vad det här är för någonting. Och människor kommer till tro från att ha varit i detta. Vilket också gör att man har en berättelse att kunna ge till människor. Och det jag tänker på när det gäller oss, så, eller dina vänner, din familj, det är att tänk på vart du går för när du ska till exempel ta emot en massage. Kolla upp deras hemsida, se vad de har för övriga metoder där. Alltså jag går inte till ett ställe som har en del österländska metoder, även om de har klassisk massage, så gör inte jag det. Men det är mitt val. Jag har ju varit i det och det är... Åke sa ju samma sak, att han väljer bort just det. Och det tycker jag kan vara bra. Och man kan också komma in på ett sånt här massageställe och höra, som en kompis sa till mig, ja, det var lite konstig musik och det kändes lite kymigt. Men jag la mig på britsen ändå. Hon hade ju fått det som en gåva, ett presentkort. Men hon sa, det var ju inte trevligt. Det kändes inte bra. Och troligtvis så var det så att det fanns andra influenser också då där som hon faktiskt kände av. Och jag sa, du ska vara glad för det, att du kunde känna det. Nästa gång så behöver du inte ens gå in där. Och det höll hon med om faktiskt. Var vaken på hur saker och ting benämns. Till exempel att det är du som har en gudsgnista inom dig. Att du kan finna Gud, att du kan finna ljuset i dig själv. Att du kan finna din inre kraft. Alltså att vi har kraft som människor, men vi är ju helt beroende av en levande Gud som har skapat oss. Och det är ju också en skön vetskap att veta detta, att det inte bara är jag som ska kämpa ensam, utan jag har någon att gå hand i hand med. Men var vakna just över hur saker och ting benämns, för att det är så lätt att man bara liksom tycker att till exempel en film var jättebra den var, till exempel Så som i himlen. Oj, den var jättespännande när det gällde just den mänskliga aspekten. Men oj, vad New Age-grejer det fanns. När jag tittade på den tredje gången så såg jag ännu fler saker. Bland annat det här med, det finns ingen synd, så varför håller vi på så här? Eller, det fanns så mycket som förnekade att det fanns en levande Gud. Och det kan också vara sånt som vi inte riktigt är vakna på. Men det kan vara bra. En film kan vara bra ändå. Men man kan också se att det kan finnas influenser. Också som sagt, vad står utföraren för? Vad har den mer för någonting? Man kan ju gärna fråga det. vad de har för bakgrund och lite grann hur de tänker och intressera sig för det. Det kan vara viktigt. Och också det som kan börja som någonting väldigt enkelt. Ett behov av avspänning eller lugn. Det kan också leda djupare. Det kan dras in i nästa metod eller nästa metod. Och vi har svårt att sluta upp det här. Att man bara fortsätter och söker vidare. Det finns också olika litteratur att läsa om avspänningsmetoder, om självhjälp, om positivt tänkande och annat som man också ska egentligen lägga ifrån sig. Och sen tänker jag också på någonting som jag tycker är viktigt, och det är: hur visar jag vägen för andra människor? För min del är det jätteviktigt. Jag vet inte vad jag ska ge en människa för alternativ till yogan mer än att jag får be för henne och be att den helige ande kan beröra henne. Men att jag vill inte vara den som förleder någon annan in i någonting. Och när vi var på en New Age-mässa i Finland, när jag var där och jobbade för ett par år sedan, så hade vi ett hörn där vi som kristna stod och bad för människor. Och det kom flera som hade andra stationer där och jobbade med annan andlighet. Och en kvinna som blev djupt tårögd. Och en annan ung kvinna som var väldigt, väldigt upprörd. Hon hade fått 2 stycken behandlingar och mådde jättedåligt. Och då säger New Age-erna: gå dit, gå till dem, där får du frid. Och att Jesus är större än någon annan. Jag vet att han är det, och jag vet att han kan beröra människor. Och jag tror att vi ska finnas där människor också är. Jag tror att vi ska möta de här människorna, kanske på deras, där de håller till. Men med Jesus Kristus. Och som jag sa innan, Jesus var alldeles för enkel. Så varför skulle jag inte hålla på med alla dessa metoder och morgon och kväll och kurser och annat som jag åkte på? Varför inte? Ni har ju inte fått alla berättelsen om som jag berättade förra gången här. Men att just Jesus skulle vara en möjlighet, det var så svårt att se för mig. Men egentligen är det så enkelt att han har redan dött och uppstått för var och en av oss. För att ge oss ett liv tillsammans med honom i evighet. Och också en livsuppgift på den här jorden. Det är underbart att vara kristen. Och jag älskar det. Och jag skäms inte för evangelium, som Paulus säger. Utan det är en kraft som hjälper var och en som tror. Tack Jesus för att du är här. Tack för att det finns så många människor som vill veta mer. Och nu ber jag för var och en här, Herre. Att var och en som kanske har reagerat på något sätt eller nu tänker på någonting, att vi ska få svar som vi kan leva tillsammans med. Jag ber din helige ande tala in i oss och våra liv. Om det är frågor vi har om hur vi ska göra med det här eller det här, så ber jag din helige ande tala in i våra liv och hjärtan och tankar om hur vi ska göra. Känner vi en känsla av att nej, det här känns inte bra. Det här känns en svag olust inom mig. Så tror jag det är din helige ande som talar och säger att kom till mig. Jag ber verkligen om att du ska omsluta var och en av oss. Så att vi ska känna att du är levande och verklig, Jesus. Tack för att ditt namn står över alla andra namn. Och tack för att vi har fått se det. Tack att jag har fått se det i Indien. Att ditt namn står över alla andra namn. Herre, vi vill prisa och lova dig och följa dig, Herre. Och tack Jesus för att vi har den här möjligheten just i den tid som vi lever nu. Att visa på vem du är. I Jesu namn. Amen. Så får vi fortsätta och ta frågor och sånt inne i kafferummet. Det blir bra.